left your paw down.
Men då säger vi väl välkomna till Sollefteå-podden. Där vi den här gången tänkte ta ett snack med Tove Norén, som bland annat är konstnär, filmare, Ingrid Thulin-stipendiat, ljuddesigner, klippare, festivalarrangör och numera även hemvändare. Det senaste som du och jag såg av hennes verk tror jag var projektionerna på Apotekshuset inför den här spökkvällen på biblioteket. Men annars så har du också bland annat skapat kortfilmen Bråte som visades på Göteborgs filmfestival 2018. Du är producenten bakom hyllade Mats Maria som kom ut 2020. Och du är också festivalarrangören bakom Nonagon festival. Bland annat. Och nu sitter vi här i, nu skulle man egentligen panorera det här. Vi sitter i din studio Ådalen. Som är en kombinerad studio och kreativ plats. Och som har officiella invigningen nu på fredag den 12 april. Precis. Så vi är här lite smygstart innan. Och det känns mycket bra. Mm. Hade man kunnat panorera den här kameran på distans hade man sett en riktigt snygg setup med ljudutrustning. Mycket analoga prylar som ser coola ut. Vi har redan gått loss på syntarna här bakom. Och nu tänkte vi köra igång. Snacka med Tove. Så vi säger väl så här, superöppen fråga. Berätta lite mer om dig själv.
Oj.
Börja långt bak.
Ja, okej. Okay. Långt bak. Nej, men jag är ju uppvuxen här i Sollefteå. Lite utanför stan. Västnyland. Mm. På en gård. Sen flyttade vi väl in till stan när jag var typ 15. Mina föräldrar skilde sig. Jag pluggade estet på gymnasiet med inriktning musik.
Ja, just det, här på...
GB. Ja, GB. Precis. Men vi höll ju till mycket på Hulsta gård. Hade liksom estetarna sina lokaler.
Just
då.
Just det.
Jag började väl fota och liksom filma lite på sidan av. Och liksom fick... Ja, men jag hade musikdelen då via skolan. Mm. Men liksom kände att jag också ville... Ja, men fota och filma mer. Och det stod väl också lite mellan att söka medialinjen i Kramfors. Men det slutade då med estet. Men efter gymnasiet så kändes det väl ändå som att jag liksom... Ja, jag ville ha liksom den delen också. Ja. Jag pluggade ljudkonstkurs på Hola. Men sen ville jag då flytta från Sollefteå och kände liksom den här, nu vill jag liksom
ut i världen,
ja, ut och göra någonting. Mm. Då hade man väl liksom en annan, så här, ja, men var lite trött på det här småstad och ja, jag vet inte. Så då sökte jag en filmlinje i Molkom i Värmland.
Mm. Just det,
Molkom.
Det här låter bekant. Alltså...
Ja, precis. Det är en pytteliten by. Det finns ju en dokumentär som heter 3 miles north of Molkom med ett klipp där
ja, där det är därför
de springer in i varandra på sådana force field.
Han ska, det här kanske, jag tänker att det är givet.
Var det den som var någon sån Fredrik Strage, är det den jag tänker på?
Ja, men precis,
han har gjort en grej på det.
En tagning på den. Mm.
Någon ska bevisa att hans förmåga att skapa ett kraftfält.
Så han tar sats och springer in i en kvinna eller sådär, visst är det den jag tänker på?
Kör över henne fullständigt. Och han fejkar någon slags, eller fejkar han kanske...
Han fick någon epilepsi.
Han fick någon slags anfall och det var nästan som att det var mer synd om honom där ett tag.
Exakt.
Ja, okej, ja, men då vet
då brukar folk veta vad
Molkom är. Ja, det ringde en väldigt klar klocka vad Molkom är bekant.
Ja.
Men det är inte den, det är inte den skolan utan...
Nej. jag fick lära mig göra kraftfält. Lärde mig supermycket om liksom.
Ja, just det.
Springa in i folk, ja.
Men det var en folkhögskola i Molkom?
Ja, en tvåårig folkhögskola. Så man fick lära sig göra kortfilmer från idé till färdig film då.
Just det.
Gjorde jättemycket filmer där. Mycket dåliga filmer, mycket kanske något som hade potential och så, men det var ju först efter Molkom som jag gjorde Bråte, min kortfilm då. Mm. Och det gjorde jag ju då, för efter jag gick på Folkis där i Molkom så sökte jag till en högskoleutbildning i Falun. Så efter det så bodde jag i Falun i 3 år.
Aha.
Och den heter audiovisuell produktion. Och då var det ju så bra, för då fick jag ju lite av det här, både film och musik.
Då blev
och
liksom det ljud och, kom in i det.
Ja, men precis. Det blev den här kombinationen av ljud och bild och allt möjligt. Man fick ju väldigt mycket olika verktyg i olika program. Och då hade jag sån här kortfilmen Bråte då, som ett sidoprojekt liksom, utöver utbildningen då. Men ja.
Men den Bråtet, den spelades in
här? Den spelades här, in va? Här i min mammas hus. För hon, det är lite inspirerat av liksom, hennes resa typ. Att, ja, men det handlar om en kvinna som köper ett renoveringsprojekt och får lite motstånd då från sin pappa. Och ja, det är ju taget lite ur verkligheten, men det betyder inte att så här, karaktärerna
nej, det är, inte,
är liksom,
det är inte
min mamma och det är inte min morfar. Nej, så. Nej.
Renoverar, alltså var det ett renoveringsprojekt som ni hade, som ni gör en film av det?
Ja, eller? Precis. Ja. Eller min mamma hade då köpt det gamla Björkå småskola som har liksom stått öde. Mm. Och det är ju en skola, så det var liksom en jättestor fin skolsal som hon då använde som ateljé nu då. Där hon hade börjat städa upp och så, för att det var ju hennes riktiga renoveringsprojekt. Så hon hade liksom städat upp och fixat till, och så skulle vi komma dit och göra inspelning och liksom bara skulle ta det tillbaka till ett stadie som hon liksom bara, nej gud.
Det skulle behöva vara stökigt här.
Ja, exakt. Men vi städade ju såklart upp efter oss, men det var...
Jag har ju sett lite bilder från inspelningen, för det var ju någon artikel här för mig när ni höll på att spela in den där. Jag såg ju några bilder och det såg ju väldigt såhär filminspelning, väldigt glamorös. Ni stod på en gammal spis eller vad det var.
Ja, just
med någon laptop på.
Ja, precis.
Jag minns det här rätt.
Ja, just det.
När var det här? Det här var
2017 tror jag att det var.
För du var, när vann du in till Lino? Det är 2016 eller?
2016, ja. Mm. Ja. Ja, det var ju också superkul. Ja, det kändes som att det var liksom i början liksom saker började hända och liksom, ja, kul att komma tillbaka och få lite
För visst vann den filmen vann ju ett pris också, visst var det så?
Ja, den var med på en festival, eller först först var den med i Sundsvall. Då hette festivalen något lite konstigt namn tycker jag. Det var svårt. Det var typ så här Run i S i Z, eller det var något så här. Det var i alla fall en kortfilmsfestival i Sundsvall.
Just det.
Som de nu har bytt namn på. Jag vet inte om det är det som är Filmfest Sundsvall nu eller om det är någon annan
inramning på det.
Ja, men precis. Men då därifrån så visades den i Trollhättan på Novemberfestivalen. Och där vann den då ett pris. Så det var ju superkul. Mm.
Det var lite av en rivstart ändå.
Ja, ja men precis. Första liksom filmen som man gör som man liksom vill visa. så det var jättekul. Man satt liksom som en stor sal. Man satt, hade ätit middag och liksom långbord och så skulle de läsa upp motiveringarna. Och jag tänkte ju såhär, nej, det är inte min film.
De pratade om någon annan som har gjort en identisk film. Ja.
Nej, men det var ändå liksom, det var lite såhär,
ja, motiveringarna brukar också vara lite skrivna så att man inte ska direkt kunna ta det på första raden.
Liksom. Ja, nej, men så jag blev jättechockad och gick väl upp och försökte säga någonting, men det blev väl bara, tack. Tack. Ja. Jag kan bli liksom lite ställd i så här situationer där man inte har kommit, alltså,
Ja, men sånt där, särskilt ja, man vill ju aldrig anta det. Bara vara nominerad till någonting, man vill ju inte anta att man ska...
Skrivit ett långt tal.
Ut ett tacktal blir också sådär. Ja.
Jag vill tacka mamma och pappa.
För att vi fick stöka till hennes hus igen.
Ja.
Mm. Men för den visades också på Göteborgs filmfestival.
Nej, inte... Gud, nu har jag...
Eller så är jag...
Visades Bråte på Göteborgs film? Jo, det gjorde den ju väl. Precis, för det kanske var själva... Alltså om man blev uttagen från novemberfestivalen till att den visades i Göteborg.
Ja, så okay.
Var det det som var vinsten? Eller?
Ja, men precis. Alltså jag har nästan
glömt. Jag bara, det är oceaner. Så mycket galor och grejer man är.
Nej, men det var så länge sedan.
Det var sex år sedan. Och så där. Så tiden går ju, så det är lätt, lätt att glömma.
Och jag har dåligt minne.
Och att jag ska säga att research är inte min hemmaplan. Så. Mm. Det är inte Hollywood produktioner du har jobbat med vad det gäller liksom, ja, men, story, karaktärer, utan lite mer normbrytande, lite sådär. Mm. Hur kommer det sig? Alltså, ja, man har inte Hollywood-budget för första filmen men samtidigt teman och sånt där. Är det,
Nej, men jag vet inte, jag tror att jag alltid kanske, jag vet inte. Ja, men att man kanske vill ge en röst till de som inte hörs i liksom de flesta större sammanhangen. Att man vill liksom hjälpa till och lyfta lite frågor som inte pratas om. Eller som, ja, lite på det sättet. Och att jag dras mer överlag till små... Alltså nu efter att jag har varit iväg och liksom bott någon annanstans... att man vill liksom tillbaks till det här lilla typ.
Ja. Ja, för det var den andra, den stora produktion, alltså den här Mats Maria, det är också en historia om en normbrytande person.
Mås.
Hon Mikkel Jensjö.
Ja, precis.
En transperson som bott där och varit trans ganska länge.
Exakt. Ja,
och filmen handlar väl kanske mer om att han bor långt ifrån platser där det är normalt, eller normalt eller kanske det, men där det finns ett sammanhang där du kan vara transperson.
Exakt. Ja. Nej, men precis. Mats Maria är den kortfilmen är en dokumentär och mer som ett personporträtt då vi liksom ville visa han, hon, hens liksom värld och liksom bjuda in till att det också finns de här personerna som, ja, jag vet inte, också när man bor i en liten by att det liksom kanske mycket byggs på rykten och liksom det sprids, det är en transvestit ute där och liksom alla...
Man åker förbi och pekar på huset där.
Ja, precis. Nej, men så vi ville väl ge Mats Maria då en röst att liksom få dela med sig av sin värld och den världen var jättespännande liksom att skriva dikterna och liksom ha mycket såna alltså tankar och reflektera och liksom få lära känna.
En fråga som jag alltid funderat på, vad gör en, för du var ju producent i den filmen, vad gör en producent? För när man tänker liksom så här Hollywoodfilmer och ser liksom, om en producent var Tom Hanks, jag kan ju förvänta mig att han inte gjorde särskilt mycket på den filmen. Så det blir så här, men vad gör en producent egentligen?
Ja, alltså för mig var ju det också min första producentsroll. Så det var ju också lite så här, jag får också försöka lära mig vad en producent är i det här sammanhanget och så. Men vanligtvis är väl en producent den som håller lite så här över, alltså helhetsgreppet på själva produktionen, budget, söker pengar. Sen finns det ju andra slags producenter också, exekutiv producent och liksom, men som producent för den här produktionen så var det mer söka pengar, se till så att filmen blir gjord.
Någon form av projektledare.
Ja, men precis. Prata med liksom ljudtekniker eller... Nu var ju jag själv också ljudtekniker.
Jag ska boka upp ett möte med ljudteknikern här.
Jag ska ta ett långt möte med mig själv.
För du var ljudtekniker och klippare också.
Precis. Vi hade en klippare som klippte... Alltså, den större delen av, mm. av projektet, vilket var superbra för att det blev väldigt mycket material. Speciellt så här i dokumentär så vet man liksom inte vad man får, så det är mycket liksom sålla ut och strukturera. Så vi hade en huvudklippare och så sen så gick jag också in och klippte lite mot slutet. Så. Men hon gjorde ju det stora arbetet. Mm. Isabella heter hon.
Vad är det roligaste och det jobbigaste med filmproduktion?
Det roligaste, det är väl när man liksom verkligen hittar det där som man har haft inne i sitt huvud eller liksom i någon känsla, att man känner att så bara där, nu, där var det liksom. Om det så är med dokumentärfilm eller med spelfilmen, att man liksom ser det och känner det medan man spelar in det och bara yes.
Ja, det här blir bra.
Ja, det är en riktigt härlig känsla. Och sen är det ju superkul tycker jag att i klipprummet liksom sätta ihop själva filmen och verkligen se det färdiga resultatet också. Och det jobbigaste det är väl att vissa projekt kan ta så mycket energi och ta så lång tid och att man känner att man kanske inte hittar det där. Jag vet inte.
Ja, men jag kan tänka mig att filma dokumentär, alltså man måste innan det händer grejer som bygger historien och allting på något sätt. Att liksom man...
Men jag tänkte att du skulle säga att det jobbigaste är klippning. Det är någonting jag själv ogillar starkt. Ja. Och då gör vi ändå så här, ja, men enkla produktioner som det här, så det är egentligen inte så mycket klippning. Men det finns någonting jag ogillar med hela den produktionsgrejen. Det är ju liksom sen när du sitter och ska klippa. Och dels liksom, ja, men se och höra dig själv ibland, men också just det här med det tar ju tid.
Ja, just det. Ja, men jag har nog ganska bra tålamod. Alltså,
Det är där det ligger.
Det har inte du. Nej, men det har du säkert. Men jag tycker det är... Ja, det är kul också alltså med sådana små detaljer att liksom verkligen hitta det där perfekt. Så man kanske måste vara lite av en alltså perfektionist eller vara lite alltså, galen och liksom verkligen kunna...
Ja, millimeter passar det till det exakt. Det är inte bara helt okej, utan det är exakt rätt.
Ja, men precis. Ja, men ska det vara en frame dit eller en frame dit? Det kan ju bli lite för. Alltså, man måste ju också nöja sig någonstans och liksom, nu måste det vara klart så.
Men hur är det? För det är ju stora filmproduktioner. Men det är inte bara det du har gjort under... Alltså, det här, och milstolpar kanske man kan säga, men du har jobbat med massa andra projekt och grejer och flyttat från Falun och bott i Stockholm.
Ja, men precis. Jag flyttade då till Stockholm för att göra min praktik och då var det en klippningsassistentpraktik som jag gjorde då för en dokumentärfilm, en långfilm. Och sen blev jag kvar, jag fick jobb på ett produktionsbolag som då klippare och ljudläggare och så liksom lite allt i allo inom filmproduktion. Men precis, jag har ju alltid haft massa idéer och liksom gjort massa projekt utöver det.
Utöver ditt dayjobb.
Precis. Men ja, det är ju superkul för att mitt dayjobb är också väldigt kreativt och... Ja, men kräver mycket av den här kreativa energin. Så att det har varit liksom en liten svår balans att hitta orken, att göra allt man vill. Så det är väl kanske också därför jag har hamnat här där jag är nu, liksom att försöka starta upp något eget.
Ja, för du leder mig osökt in på radioövergången. Ja. Nej, men för du har flyttat runt, du har gått utbildningar, bott på olika ställen. Men... nu bor du är hemvändare och vi gillar ju hemvändare. Vi vill ju bli fler. Nej, men och hur kommer det sig? Alltså, och hur länge sen var det du flyttade upp igen?
Jo, men det ska jag berätta. Nej, men
det var så.
Nej, men precis. Alltså, jag kände väl... Ja, men jag bodde ju i Stockholm väldigt länge. Och jag kände väl det är kul, det händer mycket saker där. Jag har mycket vänner där. Alltså jag gillar Stockholm, men jag gillar samtidigt inte Stockholm och började väl känna att så här, jag är trött på att sitta på tunnelbanan och att det är så mycket folk, det är så stressigt, ingen hälsa. Alltså så här, det är liksom den här folk tittar i mobilen.
Det är en liten bit från mycket Lensjö.
Ja, men precis. Och sen har jag liksom varit tillbaks hit högtider eller liksom vissa helger och liksom fått en liten dos av Ådalen och Sollefteå. Och liksom, varje gång jag har kommit tillbaks då har det känts liksom som att man laddar batterierna lite och liksom får lite frisk luft. Och, en liten paus, lite lugn i själen typ. Nej, men, jag började väl liksom söka mig från Stockholm då och sökte till ekobruk på Hola folkhögskola.
Ja.
För att jag ville typ har kollat massa på hus och grejer.
Ja, ja.
Och jag har ju köpt ett ödehus.
Leder oss osökt in på det där ödehuset också.
Det liksom går ihop.
Ja.
Vart ligger det här? Jag behöver inte säga adressen, men åt vilket håll?
Det ligger exakt. Nej, men det ligger i Törsta. Mellan Undrom och Offer.
Mm.
Nej, men precis. Så att jag snöade in på att jag vill hitta en egen plats när jag kommer tillbaka liksom de här gångerna. Och så sen så hörde jag om den här kursen ekobruk som var liksom en liten sån bred kurs att så här, man får lära sig odla, man får lära sig lite mer renovering, man tar tillvara på mat, alltså så här, saker som är bra att veta om man vill ha
bra allmän kunskap.
Ja.
Just det, men du sökte du den först eller köpte du ett ödehus först? Eller
alltså det gick ihop faktiskt. Jag köpte huset typ under sommaren och så sen började jag kursen på hösten. Så det var liksom första tiden. Så det gick ihop lite och då var det var fortfarande på distans. Jag bodde fortfarande i Stockholm. Jag hade köpt det här huset, pluggade kursen och då var det nätträffar en gång i månaden, så då fick jag liksom komma tillbaks ännu mer hit.
Ja, just det, lite mer regelbundet.
Ja, men precis, så fick väl ännu mer lite så känslan av att det vore ju härligt att flytta.
Ja.
Och sen då, jag vet inte, det blev bara som någon slags övergång att det blev typ en flytt. För att jag fick jobb på Apotekshuset Konst och Kultur.
Ja.
Så jag jobbar där deltid.
Just det.
Gör du fortfarande?
Ja. Mm. Så att det var väl också så här, jag tänkte att jag kan fortsätta pendla i Stockholm.
Jag bor ju i Stockholm också.
Ja, men så jag sa ju det väldigt mycket. Alltså så här, att jag bor i Stockholm också. Mm. Men det var som en konstig övergång liksom. Och sen bara, men det funkar inte, jag jobbar ju här varje vecka. Liksom, det blir svårt att liksom, åka ner så pass mycket och dyrt. Liksom, priserna blev dyrare. Och, så då skaffade jag också en lägenhet här i Sollefteå.
Ja, så du är inte ödehus enbart?
Nej, precis.
Det lät, karigt.
Jag har inte frusit i vintern.
Nej,
men du jobbar med att renovera det, det pågår, eller?
Ja, men precis. Men, så nu under vintern så har det ju varit kallt där då. Men det kommer ju vara ett ganska långsiktigt projekt.
Har du någon plan på när du kan flytta in?
Jag vågar liksom inte säga det, för att det känns som att det är ett gammalt hus. Det är från 1910. Det dyker ju upp grejer.
Det finns lite bråte.
Så det är inte så här, men du har planerat augusti-september då?
Nej, men precis.
Det är flerårsprojekt.
Ja, nej, men också för att jag har inte jättemycket pengar att liksom lägga på det. Och tänker mer som att det får vara ett projekt som får ta sin tid och jag kan spara pengar. Och, det är skönt också att göra det utan lån och så. Mm. Ja. Mm. Så att, ja, men kanske några år.
De närmsta åren.
Närmsta åren, ja men precis, det är lite oklart.
Ja, 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 men man ska alltid ha ett visst mått av ludd. Ja.
Men är du där på somrarna och gör?
Ja, nej men på somrarna och liksom när det är säsong så försöker jag vara där så mycket som möjligt och göra grejer. Så sommarens projekt är att greja med skorstenen. Det är liksom, det är två kakelugnar och en V-spis som är jättefina. Och de såg bra ut inuti, men det är liksom själva skorstenen på toppen som behöver muras.
Alltså gör du allting själv eller allting, gör alltså, du det mesta själv?
Det mesta gör jag väl själv eller försöker lära mig av någon som kan. Eller liksom, jag vill gärna vara med. Mm. Skorstenen, jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska ge mig på det. Det vore kul som sagt att lära sig, men jag... aldrig gjort det förut.
Mm. Man ska också kanske vara på ett tak. Och den ska inte, en viktig grej med skorstenen är att de inte ramlar av.
Ja, det är bra.
Men när du säger att du lär dig, hur gör man då? Alltså, försöker du ta rygg på någon byggfirma och säga att jag vill följa med när ni gör skorstenar? Eller sitter du i YouTube?
Det är YouTube.
Det är YouTube.
Ja, alltså hittills liksom. Mm. Och sen har det väl annars varit att man kanske känner någon som... var till, kanske inte göra liksom hela jobbet så, men kanske vill visa hur en motorsåg funkar liksom. Ja, jobba med lite kontakterna man har eller ja, eller YouTube. Det, man lär sig
man
mycket.
Man kommer långt på YouTube också.
Det mesta finns på YouTube.
Och sen är det ju en fördel om man inte har att man måste den här kakelugnen, man måste kunna elda i den inom 2 veckor för annars blir det iskallt.
Ja,
så man kan ta det lite när det behövs också.
Ja, men precis. Och det är ju en trygghet liksom, att ha en varm lägenhet. Ja. Liksom.
Audiovisuell konst, kan du berätta vad det är för något?
Ja, alltså det är det när man säger audiovisuell, då är det liksom någonting som är kombinationen av ljud och bild. Eller liksom musik och film. Alltså så här, att man använder sig av båda medierna. Och det audiovisuella, alltså konst är ju också liksom, det är ett svårt begrepp.
Eller ja, så precis. Skulle du vilja definiera, om du definierar konst nu lite snabbt bara, va?
Ja, det är svårt. Men alltså konsten som jag och många som jobbar med audiovisuell produktion gör, det är liksom, man jobbar kanske digitalt eller liksom analogt för över det. Det kan vara liksom abstrakt, animationer. Projektioner på något föremål men också just det att det ska vara ljud och musik till som gärna går ihop alltså att det limmar till exempel om man hör ett ljud så kanske man ser en färg eller någonting som kommer i samma stund som
Hur kom du att du fastnar för det? För det är ju ganska speciell. Tänk såhär, inriktning, det är ju inte jag tänkt såhär, sång eller jag ska måla eller sånt där.
Nej men precis, nej, men det har väl byggts på de här olika intressena jag har liksom att ja, men, började med musiken, ville också hålla på med film och ljud och sen liksom att att då hitta någonting som har både och, för att det var inget jag kände till att det fanns när jag var yngre. Liksom, att så här...
Det kanske inte, det är inte det är som måla akvarell.
Ja, men precis.
det känner man vad det känner är. Man, eller spela piano. Ja. Det känner man audiovisuella verk är kanske inte...
Nej, men precis.
Det första man... Men du har haft rätt många olika sådana projekt. Svärmorstunga.
Ja, precis.
Känner jag igen från något konto.
Ja.
Och ni hade en... utställning på Apotekshuset eller
Jo, men precis, utställning. Det var en utställning där på Orrenhuset. Och det var ju jag och Ida Davidsson som jag pluggade med då. Och jag pluggade också med de kollektivet som gjorde Svärmorstunga.
Vad är Svärmorstunga måste jag fråga?
Vi bildade då, jag och de jag studerade med, några stycken, bildade då ett kollektiv som då ville jobba med event och utställningar. Och, det är väldigt vanligt alltså där på den utbildningen att man får lära sig att VJ-a, Alltså som DJ fast man kör live visuals och har ett program som man liksom VJar till den som DJar. Inte... Video jockey. Liksom.
Ja, men det är inte VJ som var på MTV att man väljer olika musikvideos. Nej. Utan det är själva, du skapar själva det visuella innehållet live också. Eller...
Ja, det kan vara live eller så kan det vara att man förbereder liksom, klipp och korta filmsnuttar som man då fejdar in och ut eller liksom lägger effekter på och försöker då synka till takten av musiken. Så att svärmors tunga höll väl på mer med liksom VJ-andet och så.
Men det här, för det här, nu är det flera lager av frågor, men sånt här, och du håller på med det här själv, alltså som jag såg också så refererat till Instagram-inlägg och sådär, men i Aten var det, så såg jag någonstans, alltså du var ute och körde performance någon ute i världen med det här.
Ja, men det är kul. Det är ett annat, ett konstkollektiv eller en konstgrupp som heter Raketa, som hade ett projekt då som gjorde att vi kunde åka dit och liksom ha en utställning och göra performance då för en liten publik. Och, så det är många olika grupper som jag liksom är lite med i. Och, den har inte varit med och startat.
Det känns väldigt fritt allting. Eller så att
ja, men det är väl att... Ja, det är väl det att när man... Ja, som konstnär att man kan ha den friheten och liksom hoppa på.
En grej som jag har hållit på med under några år och det är ju den här festivalen på Svanö. Mm. Som är en festival tillägnad audiovisuell konst. Ja. Nonagon-festival.
Ja. Alltså jag brukar säga mest bara Nonagon. Men ja. Nonagon.
Vart kommer namnet ifrån?
Alltså namnet är... Ja... Alltså det är en polygon, en niosidig polygon. Mm. Så det är liksom lite inspirerat av taken inne i cisternerna då som festivalen verkar i. Liksom det är en väldigt speciell miljö och takbjälkarna där är liksom... Tyvärr så är det ju inte nio sidor.
Utan det här får liksom, vi klippa bort.
Ja, precis. Nej, men, så jag spann vidare liksom lite på så, ja, men polygoner och... Mm. Också att jag ville att vi skulle ha något fint att projicera konst, alltså det visuella på. Och då, alltså att vi byggde då en ram som hade nio sidor. Så att just den är liksom central i festivalen också.
Hur kom det sig att du kom på att men det här ska, var det för att du åkte förbi och såg cisternen och tänkte, det här skulle vara en cool ställe att göra någonting på, eller var det något som du...
Ja, nej men alltså cisternerna, jag har varit där lite när jag har varit yngre också. Mm. Min pappa är ju ljudkonstnär och har varit där och jag har hängt med dit när jag var mindre. Och det är ju en jättehäftig plats, bara 25 sekunders efterklang när den är som längst. Mm. Så liksom... Super... Ja. Så det blev väl lite i samband med att så här, jag pluggade i Falun och träffade massa folk där och så där började väl idén börja lite så här att ja, men man kanske skulle ha något event i de lokalerna. Och sen så blev det ingenting just då. Det gick några år. Och då kom det tillbaka igen och bara, men det är ju en superhäftig plats. Och då började jag sätta ihop ett litet team också med folk som jag har pluggat med. Ja, så utifrån det så byggdes det väl ihop att så här, vi gick ihop ett gäng. Och jag, liksom, jag minns jag satte ihop någon jättekonstig presentation som jag skulle liksom pitcha till mina kompisar och bara... Här.
Det är en jättestor tunna. Och den ska vi... Men alltså när var första?
2021 var det.
Ja, just det.
Så det var ju lite så här under pandemin. Ja. Vi fick ha en liksom lite nerskalad första festival då. Mm. Vi hade väl 50, det var begränsning på 50 personer. Och sen vet jag inte, så här, det var första gången, det kanske inte skulle kommit fler ändå. Men det var, det blev en liten mjuk start, lite så här intim. Och då hade vi en dags festival. Nu har vi ju 2 dagar.
Mm. Och det är 2 dagar av audiovisuell konst av olika konstnärer, olika personer, kollektiv, olika grupper som...
Ja. Ja, alltså det som vi brukar göra, det är ju liksom att vi bjuder in artister som då får jobba ihop med en visuell artist. Så liksom då sätts det här audiovisuella ihop, att, att de får ha ett framträdande i cisternerna. Och sen har vi också workshops och bygger också upp en utställning i, det är ju 2 cisterner, så ena är liksom utställningscisternen med mer installationer och andra är mer liksom konsertcisternen då.
Är det så en öppen festival där alla, vem som vill kan dyka upp, eller är det något man bjuds in till? Ja, nu tänker jag prata inte konstnärer utan besökare.
Ja, alltså alla är välkomna. Mm. Det är ju inte gratis dock, utan man betalar biljett och så. Men alla är välkomna.
När är årets festival? Eller har ni satt det?
Ja, 26 och 27 juli.
På Svanö?
På Svanö.
Mm. Och det här, för det är från den där lilla 50 personer så har ändå växt. Alltså förra året var en större grej med lite mattält och liksom lite... Man kan kampa där eller liksom.
Precis, ja. Vi har ju liksom vuxit lite år för år. Och det känns ju superkul att det har liksom lyckats blivit en sån stor grej som liksom folk har hört om. Alltså när jag åker till Stockholm eller liksom det sprids via folk. Alltså mycket i de liksom audiovisuella kretsarna.
Det känns som att det är ett smal jämfört med... Men avslutande gruppen på Nipyran, Smash förra året, Smash inte, det är liksom andra ändet av spektrat av musikupplevelser, men att det är också...
Ja, det är också för att men de här cisternerna, det är ju liksom, all musik funkar inte där.
Nej, det liksom måste vara anpassat för själva...
Ja, men precis, man kan liksom inte spela...
Akustiken.
Det är ju det, liksom, om man sjunger så försvinner ju mycket av ljuden. Alltså att man kanske inte hör alla ord.
Nej. Mm.
Så att därför, och för att vi tycker om det, så har vi ju liksom fokuserat på mer experimentell musik och liksom ambient musik, drone, mattor. Liksom att det ska vara väldigt långsamma, lugna. Eller liksom, det behöver inte vara långsamt och lugnt, utan det kan bara liksom spelar med rummet.
Ja, men jag har fått för mig att det är en upplevelse, alltså att just själva, också med miljön, med själva rummet man befinner sig i och allting, att det blir en liksom upplevelse som man inte riktigt kan föreställa sig innan.
Ja.
Man måste in där och...
Ja, men precis. Ja, men också med den här projektionen då som vi har mitt i rummet, att man kan liksom som publik liksom typ ligga i solstolar inomhus och liksom också titta upp mot bilden och höra ljuden i rummet. Ja. Jag rekommenderar.
Jag tänkte säga, du sysslar ju med en massa olika saker. Film, det är audiovisuell konst. Man kan säga att det går lite in, men det är ändå lite olika saker. Nu har du Studio Ådalen. Du håller på att renovera ett hus. Antingen så är du jättebra på att fokusera eller så är du kast på det. För någonstans säger man att du måste ju, när vi pratar om klippning, någonstans så krävs det ju en enorm fokus på liksom, uppgiften för att kunna hitta.
Jag tror att det är en kombination, alltså både och. Alltså när jag väl fokuserar så fokuserar jag verkligen, men emellanåt så kan jag vara liksom helt.
Krävs det för att kunna fokusera så mycket? Att kunna liksom, så här, nu har jag fokuserat på klippning jättemycket, nu måste jag gå ut och renovera någonting.
Jo, men det, alltså kanske, man behöver ju en paus från fokus också. Annars, man kan nog inte vara helt fokuserad hela tiden. Mm. Så att jag behöver definitivt pauser och liksom kunna... Det är väl också i de där pauserna som det kommer nya idéer som man sen vill fokusera på.
Det gäller att plocka ner.
Det är en ond cirkel, men... Det är intressant. Alltså, hur, jag, för att jag blir också ibland så här, gud vad mycket jag håller på med. Mm. Liksom, min tid alltså, får inte plats i... Allt får inte plats i, inom den här ramen, typ. Så därför får man ju växla lite och pausa vissa saker. Och, ja. Eller att det bara är något som händer. Att så här, jag automatiskt pausar. Alltså att jag inte kan göra något under en viss tid. Liksom, att så här, då kanske man har tagit ut sig lite för mycket och liksom bara...
Man stänger
nu
av.
Går det inte.
Men den här, alltså av olika projekt och idéer och så, den här där vi sitter nu, studion, det är också en i raden av idéer som har slagit till.
Ja.
Berätta, vad kommer det här vara för ställe?
Ja, alltså det här är då...
Vi ska se att vi befinner oss på Djupevägen 8, det vill säga mitt emot kommunhuset.
Precis.
Mm. I en lokal med stora skyltfönster och en ljudstudio. Vi har en, intill har vi en blivande ateljé och sådär. Mm.
Ja, nej men det är precis. Det är väl, jag kände väl att jag ville ha en plats då att jobba på. Alltså hyr ju en lägenhet som är väldigt liten och när jag då skulle göra mina liksom, frilansjobb så kändes det väl som att men jag har ingen plats att liksom, ja, men det här med att leva och jobba liksom, i samma rum. Det blev liksom, där kanske det där med fokuset blev liksom lite rörigt. Mm. För då så här, men jag kan hellre lägga mig i sängen och vila då.
Men jag ska jobba snart.
Mm, ja men precis, så det kändes som att jag behöver en liksom, arbetsplats. Och tyckte också att det var en väldigt kul tanke att liksom börja känna på att så här, vad skulle det vara för någonting och började väl liksom söka efter lite lokaler. Först tänkte jag väl med bara som en liten ateljé där jag skulle kunna bara ha alltså ett rum, men det här är ju tre rum, jag tror det är typ 89 kvadrat och ja, men det kändes kul att kunna liksom ha ett helt rum för en studio och liksom ha ett annat rum där man kan ställa ut konst och ett annat rum där man kan ha med så här workshops och mötesplats och ja, men kanske skrivbord och vill ju gärna att ja, men fler ska kunna komma hit och jobba också så att det blir som en liten kreativ plats. Det är skönt att få liksom det här utbytet med andra också och inte vara i den här bubblan. Det är superkul att ha den här platsen och jag tror mycket på att det kan hända roliga grejer här. Mm. Ja. Så det är därför också så här man tron, liksom drivkraften, kanske inte så här, jag vet att jag kommer tjäna massa pengar här. Men man kan ju hoppas.
Ja, men också att man har ett ställe man trivs på. Och...
Ja.
Sen är det ändå ganska intressant för ja, men nu finns ju du här och så finns ju Jonna Ginton, bara några steg härifrån. Det kanske är lite för tidigt, men det börjar ju skapa sig någon form av liksom kulturkluster. Kan man ju hoppas
konstnärskvarter.
Konstnärskvarter. Ja. Det vore lite roligt om vi kunde få tid någon fler som kunde liksom ta steget.
Ja, nej, men det skulle ju vara superkul om fler väljer att komma tillbaka och
skapa grejer. Lite sån här, idéer. Och, jag tror att mycket av sånt här går ju... Det var när vi intervjuade Christer och Lee som driver Imnes Barbecue för många år sedan. Så var det också där att, just att här kanske man har möjligheten att satsa på en dröm eller liksom göra verklighet av sånt här som på ett sätt som inte går i storstäder där du har ett annat ekorrhjul att ta hänsyn till. Liksom att, och så ska vi flika in här att invigningen av den här är på fredag, 12 april.
Precis.
Och det är också en öppen invigning som man bara kan drälla hit på eftermiddagen.
Precis. Är man nyfiken på att se lokalerna och liksom höra lite om vad som händer och planen på framtiden så får man jättegärna bara komma förbi. Det är mellan 14:00 och 19:00.
Ja.
Det kommer vara lite utställning. Vi kommer ha lite lite live-grejer också. Lite musik. Och
gör det tillsammans med någon, eller?
Ja, men då kommer lite av några av det här Nonagon-gänget kommer upp. Och så sen kanske lite folk från ljudkonstkursen som är nu på Hoola. Och ja, lite annat folk som ja, hjälper till och är med. Och.
Så innebär att om man vill ha en liten försmak, om man har sett, lyssnat på det här, tänkt alltså, ja, det låter coolt, men det är samtidigt helt omöjligt att föreställa sig vad det här är. Då kan man komma hit och få en liten light-variant av, inte 25, sekunder, 25 sekunders efterklang här inne, men du kan ändå få liksom lite uppfattning vad det här handlar om.
Mm. Ja, väldigt välkomna. Absolut.
Studion är här, du har festival i sommar, du har ett hus att renovera. Törs man fråga sig, vad ska du göra mer då?
Ja.
Har du en annan på gång?
Alltså, ja, men jag har ju en till kortfilm som jag håller på med. Som är ett sånt där utdraget långt projekt som jag liksom försöker brottas med.
Ja.
Så det ska också
det ska in, där.
In
det ska...
i ekvationen.
Kan du berätta något om den? Vad handlar det om?
Nej, men det är ju då också lite i spåret med mina intressen att det ska vara som en cinematisk hyllning till ljud och lyssnande. Så att det kommer vara en ganska konstnärlig kort dokumentär. Mm. Eller dokumentär, jag vet inte hur lång den kommer bli. Men jag har följt lite personer som liksom har det här ljudintresset och intervjuat.
Ja, du har en, alltså, det är inte bara en idé utan du har kommit igång. Men, liksom.
Jag har kommit igång. Men är inte färdig med liksom det här med att samla in. Det är det ja, med dokumentär att man ska...
Ja, under lång tid samla på sig
precis.
Massor av material och gå igenom.
Och sen veta vad man ska göra av det och liksom koka ner det till
spara det. Någonstans. Det här kan bli bra.
Mm. Nej, men så jag har liksom lite olika scener som jag har samlat in. Men det är just det där med hur jag ska få ihop det till en helhet. Och att jag behöver, eller vill filma mer. Jag kanske inte behöver det. Vi får se, men...
Hör någon att bolla sånt där med? Har du någon kompis som sitter och liksom tittar på alla filmklipp och scener med det här?
Nej, än så länge har jag inte det. Jag har lite vänner som också har lite så här ljud- och audiovisuellt intresse som jag liksom kan prata med, som bara liksom peppar mig, men inte som jag grottar ner och bara, ska det vara det här eller det här? Så det... Jag jobbar lite på att samla ihop ett team. För det är också bra, alltså, lite bra drivkraft att så här, få färdigt något.
Jo, det är klart, om det finns andra som också står och... Skulle du skicka över något till mig? Jo, när som helst.
Ja.
Ja, vi kom tillbaka till den roliga sista avslutande frågan. Vad skulle det vara? Åker du skidor?
Alltså jag är ju snowboardåkare.
Ja, du är det.
Men... jag skäms för att jag var så här, nu är jag tillbaka till Sollefteå, jag ska åka i backen, jag ska vara där hela tiden. Men jag har inte varit det alls.
Mm-hmm.
Så jag skäms mest för mig själv.
Ja,
alltså, mitt löfte.
Du kan fortfarande gå ut på visa dig på gatan. Där är hon som inte åkte i back.
Nej, men jag, precis. Nej, men jag åkte på annan ort, men inte här i Sollefteå. Och det är tråkigt för att jag åkte ju jämt i backen när jag var yngre. Man skulle hoppa liksom.
Ja, men hoppen
lära sig
finns.
Grabba.
Mm. Ja. Jag tror det är det som är värst, att du åkt på annan ort.
Exakt, det är det.
Frågan om vi ska klippa bort. Ja, men det kommer en säsong igen. Ja. Nästa säsong.
Ja. Ja, och den är väl typ slut nu, va? Kanske.
Ja.
Ja, tack.
Tack.
Bra.
Tack själv.
Bra,
det här.
Bra. Thank you.